Välkommen till meforyou.se-podden. Din guide till framtidens arbetsliv, entreprenörskap och personlig utveckling. Här utforskar vi hur du som egenföretagare eller virtuell konsult kan navigera i en snabbt föränderlig digital värld. Din värd är Pravesen Perianen, vd för meforyou.se. I dagens avsnitt samtalar Pravesen med Emily Fogelstedt, digital strateg, AI-expert och medgrundare av Svenska Nomader. Tillsammans diskuterar de hur artificiell intelligens påverkar framtidens arbetsliv och hur vi kan anpassa oss till nya digitala möjligheter.
Hej Emily!
Hallå!
Det är bra.
Det är bra, det är soligt, det är vår, allt är möjligt, så jag mår bra.
Du har arbetat genom frilans och egenföretagare, enskild firma och allt som är med arbeta med på distans. Så jag ser fram emot att fråga dig, okej, vem är Emily och vad gör Emily?
Yes, nej men Emily Fogelstedt heter jag då och jag har frilansat de senaste 15 åren. Jag firar faktiskt 15 år som frilansare här i april nu, så att det är ju exakt 15 år. Och jag är digital strateg, projektledare och kommunikatör och även en av initiativtagarna bakom plattformen Svenska Nomader som handlar just som du säger om distansarbete. Och på senare tid är jag också väldigt intresserad av hur ny teknik som bland annat AI och XR-teknologier som VR och AR påverkar både frilansmarknaden men även arbetsmarknaden i stort.
Du nämnde precis Svenska Nomad. Berätta lite hur det började med den och vad som händer med Svenska Nomad. Det har varit rätt poppis.
Ja, men absolut. Nej, men Svenska Nomader som jag var med och startade för drygt 7 år sedan är egentligen Sveriges största nätverk för personer som har ett intresse av distansarbete och som är eller tänker sig vilja vara digitala nomader. Som helt enkelt innebär att man jobbar platsoberoende från där det själv passar en, bara så länge man kanske har en laptop och ett stabilt wifi.
Du bodde i Japan eller hur det var när du började den där i ditt liv då?
Ja, men det stämmer. Efter det att jag själv hade frilansat under 4 års tid i Stockholm så flyttade jag tillsammans med min man till Japan. Och det var egentligen då jag själv personligen för första gången kom i kontakt med distansarbete och även den här termen kring digitala nomader. Så jag började egentligen att plugga på lite och skriva lite om just vad det innebär att ha ett just sånt här flexibelt, mer platsoberoende arbetsliv. Och kom sedan i kontakt något år senare när jag hade flyttat till London med en annan person som heter Kristoffer Persson som även han hade sett att just den här trenden med att jobba mer på distans höll på att växa. Men vid den här tidpunkten, som nu pratar vi runt 2016-2017, så saknades det en tydlig svensk plattform dit man kunde vända sig för att hitta andra som också hade intresse av distansarbete. Oavsett om det handlade om att man ville backpacka runt i Asien eller åka till europeiska storstäder och jobba därifrån. Eller som det fortfarande gör för många, att det kanske handlar om att man vill jobba från landsbygd eller glesbygd runt om i Sverige. Men i alla fall inte befinna sig och vara fast vid en plats på grund av att jobbet befinner sig där. Så vi har nu haft den här plattformen i drygt 7 år som sagt var. Och vi är väl nästan 10 000 personer som samlas där.
För att dela.
Ja, men precis, för att dela erfarenheter, tips. Alltså, det kan ju ha allting att göra med att man vill bli inspirerad kring vilken typ av jobb hade jag kunnat göra på distans. Men även mer praktiska frågor kopplat till hur funkar det med skatter, med folkbokföring, med försäkringar. Yeah. Det har ju aldrig varit en grupp som är helt utskriven att den är bara för frilansare. Men det är klart att även om pandemin skrev om reglerna lite och gjorde det möjligt för fler att jobba mer platsoberoende så är det ju fortfarande kanske främst frilansare som har den möjligheten att jobba ännu mer flexibelt. Så att många i vår grupp är ju fortfarande frilansare. Även om det finns de som jobbar för arbetsgivare som också möjliggör helt och hållet att de kan jobba på distans.
Även om när du började då, det var kanske vissa jobb som var inte möjligt att göra va? Som var inte digitaliserat, var inte möjligt då att göra. Idag är det lite annorlunda, det finns till och med sjuksköterskor som jobbar online. Hur ser det ut jämfört med när du började Svenska Nomad och den där typ av livsstil med arbeta på distans? Hur har det ändrats tills idag och vad tror du att skillnaden är.
Alltså jag tror att det har ju egentligen fungerat att jobba på distans ganska länge. På samma sätt som att det inom väldigt många branscher har varit möjligt att frilansa under längre tid. Men man hade liksom kanske inte riktigt löpt linan fullt ut innan pandemin inom många organisationer
Det
för
hände
att
något där, va, med pandemin.
Precis, och man brukar ju kalla pandemin för världens största experiment för distansarbete. Att man gick nästan över en natt från att många organisationer sa att ja, men vårt företag och vår företagskultur, det skulle inte fungera att köra det här hemifrån eller helt på distans. Till att man på grund av de restriktionerna som ändå kom i och med pandemin såg att hälften av den svenska arbetande befolkningen ändå fick jobba på distans under den här perioden. Och det förändrade ju ganska mycket i synen givetvis med vad distansarbete innebar på flera fronter. För det första att det blev tydligt att det faktiskt gick. För det andra att många organisationer omfamnade en bättre struktur för att faktiskt kunna jobba på distans. Att man började jobba mer med
Eller hur?
videomöten till exempel, men även att man började ha mer öppna anteckningar, delade dokument, att man började jobba
Visst.
som man pratade om mer
Teknologi
asynkroniskt.
var med då också.
Ja, så jag menar, tekniken fanns ju redan, men man var tvungen att anpassa arbetsrutiner och även
Precis.
företagskulturen till det. Nu är det klart att vi kommer tillbaka till en period att även om vi vet att många yrken går att utföra på distans, och det är ju som du säger, även sjuksköterskor du har inom juridik, ekonomi,
Visst.
alltså läkare, veterinärer som jobbar på distans. Men vi börjar ju också se lite av en tillbakagång, att särskilt hos de större teknikföretagen bland annat, där man tidigare sa att man får jobba från var som helst, så börjar man ju vilja att ens arbetstagare ska komma tillbaka till kontoret.
Hur känns det nu att vi har vant oss, vi tycker om den där livsstilen, att kunna ha sitt privat och samtidigt bestämma när man ska arbeta, och det har varit möjligt dessa år som har gått att göra den där. Nu att alla dessa bolag, speciellt som har med att göra med sales, vill ha dessa personer på plats. Och det blir svårare då kanske i deras policy att arbeta online. Hur påverkar det, och vad tycker du, är vi på väg med dessa budskap?
Alltså jag tror ju att en arbetsgivare eller en uppdragsgivare som lyssnar in till sitt team och förstår vad de behöver för att få ihop den här balansen mellan privatliv och arbetsliv och få till den flexibiliteten på ett bra sätt har ju väldigt mycket att vinna när det kommer till att stärka deras varumärke som just arbetsgivare eller uppdragsgivare. Däremot så kan man ju inte sticka under stolen med att vi just nu befinner oss i en väldigt svårt ekonomiskt läge där det är väldigt hög arbetslöshet. Det är många som kanske är frilansare som inte får lika många uppdrag som de har fått tidigare. Och de som kanske är helt nya på marknaden som har jättesvårt att få en fot in. Och det här innebär ju att det plötsligt blir arbetsgivarens marknad igen. Att så fort det kommer ut en ledig tjänst så får man flera hundra ansökningar.
Det
Och det
är så.
innebär ju, ja, och det innebär ju även att man då kan ställa krav på ett annat sätt. Att folk är så, inte desperata, men de är i sånt behov av uppdrag och jobb. Så då måste man ju på något sätt förhålla sig till den kulturen och de policy som man har hos det företaget som man arbetar för. Så att från att ha varit en tid under pandemin där man pratade mycket om att ja, men arbetsgivare och uppdragsgivare som tillåter distansarbete, som ser den här möjligheten med flexibilitet som liksom något de alltid ska tillgodoräkna sina team. De står nu i en position där de inte måste det längre, för de kommer kunna få in de här talangerna just nu eftersom arbetsmarknaden är svårare. Men jag tror mer långsiktigt, om man är en mer inlyssnande organisation, om man har ledare som förstår värdet av leveranser och inte av fysisk närvaro på ett kontor, så tror jag att man kommer att ha mycket att tjäna på det långsiktigt i takt med att ja, men konjunkturen kanske svänger. Och vi får en annan typ av arbetsmarknad igen. Och då tror ju jag att de organisationer som mer lyssnar till behoven hos både frilansare och anställda som de tar in är de som kommer få de långsiktigt starkaste teamen och möjlighet att vinna eller överhuvudtaget överleva. Kanske särskilt nu också i en tid när arbetsmarknaden kommer att förändras väldigt mycket på grund av AI, så kommer vi stå inför ganska stora transformationer och där tror jag alltid att man tjänar på att sätta människan först.
När det kommer till arbetsgivare, vi är själv, me4u.se, vi tar in frilansare och vi arbetar både för flexibilitet och samtidigt en kostnad om man anställer människor i Sverige. Så det är en av dessa fördelar att kunna outsource och ta in frilansare har hjälpt oss att bygga vårt företag. Dessa frilansare, de jobbar med business, till exempel marknadsföring behövs på vilken konsult som helst eller business. Men det är möjligheter som vi har att kunna spendera pengar på det och investera i det som kommer leda till kund, det vet vi. Men ekonomi, recession, hur påverkar det finansvärlden? Och vad skulle du rekommendera dessa konsulter och, som arbetar, hur man kan tackla en värld som ändras så snabbt?
Alltså jag tror att som frilansare så har man ju alltid sig själv på något sätt att luta sig mot och det är ju den enda saken som egentligen blir konstant hela tiden. Därför tror jag delvis att om man känner sig bekväm med det så tror jag att det är ganska viktigt att ändå försöka bygga sitt personliga varumärke och att vara synlig. Så att man inte förlitar sig på att man bara skickar någon mail någon gång då och att bara det ska leda till ett uppdrag. Utan att man faktiskt har en aktiv närvaro någonstans på internet där man kanske också vet att potentiella uppdragsgivare faktiskt kan hitta en. Jag personligen har ju använt mig av LinkedIn som en sådan plattform under några år och där märker jag ju att utöver att ladda upp ett professionellt, ja men, CV eller en profil där med en professionell profilbild och så vidare, att man tjänar ju väldigt mycket på att ändå sätta någon typ av strategi för sig själv kring att faktiskt också vara aktiv och uppdatera och dela erfarenheter, tankar, kunskaper. För att om man är aktiv på en sån här plattform och om man väljer ut att prata om de ämnena som man också vill profilera sig inom och man vill få uppdrag inom, så blir det också lättare att någonstans vara top of mind. Så att om ett företag eller en organisation letar efter någon specifikt med den här kompetensen, då kommer folk komma ihåg att, ja men vänta, den där Emily, hon verkar ju ha pratat om det här och gjort ganska mycket inom det de senaste 10 månaderna.
Och man
Vi
kommer
kanske ska
ihåg också
kontakta
när man
henne.
sett content tillräckligt.
Precis, men jag tänker det att om man bara gör ett inlägg någon gång då kanske man inte får den effekten. Men om man liksom tvingar sig själv på något sätt att sätta den här strategin och det kan ju bero på vem man är och inom vad man jobbar. Vissa anser ju att Instagram är en bättre plattform att bygga sitt varumärke på och sen så finns det ju andra nu för tiden som startar upp helt egna nyhetsbrev som är personligt knutna och sen får de prenumeranter som varje vecka eller varje månad får nyheter med just deras tankar i mejlkorgen. Och det tror jag är ett väldigt kraftfullt sätt, alltså oavsett hur långt man vill dra det här, men att ha någon typ av strategiskt tänk kring hur ska jag synas så att folk också hittar mig inom det området som jag, ja men delvis som jag kan, men kanske ännu mer områden som jag faktiskt skulle vilja jobba inom. Och likadant där så känns det ju som att om man kollar på hur frilansmarknaden ser ut i Sverige idag så är det ju fortfarande så att de flesta får sina uppdrag via sina nätverk. Så att det här med att skapa goda relationer, att lära känna andra, jag tror att det är ett jättebra råd till exempel att bara ta kontakt med andra frilansare och bjuda dem på lunch och lära sig av dem. Men kanske också att följa en 5 till 10 personer som man ser upp till och märker får många uppdrag och syns mycket för att lite studera vad gör de? Vad det de gör hade jag kunnat ta efter? Men sen tror jag också att ju mer man lär känna människor, man kanske går på event, man kanske pratar med varandra digitalt mer, ju starkare nätverk får man ju också som i sin tur sen kan rekommendera en vidare till andra uppdrag. Så att det blir lättare för uppdragen att hitta till en själv istället för att man hela tiden på egen hand ska vara ute och sälja. En annan sak som jag har jobbat ganska mycket med under de här 15 åren, det är väl att jag har hittat några frilansare som jag känner mig väldigt, väldigt nära. Och sen så jobbar vi egentligen inom ganska snarlika ämnen, men vi har kanske lite olika specialiteter. Och då brukar vi ta in varandra på uppdrag. Så att jag har ju frilansvänner som tar in mig på uppdrag och jag tar in mina frilansvänner på uppdrag. Så man fungerar nästan lite som en
Det blir ett
nätverksbyrå.
nätverk, ja precis. När jag började i den där branschen och undersöka, vi ville lösa jobbproblem, att från frilansare till människor, individer, att hitta jobb och kunna försörja sig. Det är vår grund och vi vill hjälpa till i den biten. Det finns många typer av olika typer av frilans när man kallas frilans. Och du kanske är bäst för att beskriva en frilans. När är man frilansare? Därför man kan ha, om du förstår min fråga, man kan ha en egen firma och man säger man är egenföretagare, men samtidigt man är frilansare. Kan man göra en skillnad, eller vad skulle du säga är skillnad idag?
Jag skulle vilja säga att hela termen frilansare det är ju inte skrivet i sten exakt vad det innebär. Precis
Precis.
som, när man pratar om gigekonomin till exempel så omfattar ju det ganska mycket. Och någon som är frilansare, det kan ju vara vem som helst från någon som faktiskt driver ett eget aktiebolag eller en enskild firma och frilansar på egen hand så. Du kanske är egenanställd via ett egenanställningsbolag och fakturerar per timme då och då och använder en sån tjänst för att
Precis.
ta betalt. Eller så kanske det är som så att du ibland går in under någon annan byrå och bara jobbar per timme någonstans så att du nästan blir uppdragsanställd på ett annat sätt. Och det är också ganska stor skillnad mellan de personerna som frilansar på heltid, som jag då kanske gör, till andra personer som kanske väljer att frilansa lite på sidan om, kanske studier för att få erfarenhet.
Visst.
Eller så kanske man frilansar inom ett område som man har som en passion, men man jobbar inte mer i heltid. Om du till exempel är fotograf så kanske du frilansar då och då som bröllopsfotograf, men du jobbar egentligen som anställd ekonom någon annanstans. Så det här extra inkomst eller extra frilansande, eller som man ibland pratar om på engelska när man säger side hustle, det
Yes.
är en sån sak som eller inträffar också. Sen får man ju också tänka på att det finns ju skillnader. Jag har ju själv valt att vara frilansare på heltid. Men det man också märker med marknaden idag, och särskilt när det är svårare att få jobb, är ju att det finns vissa människor som nästan tvingas in i det också. För att de inte lyckas få en
Eller
anställning.
ja.
Sen så kanske det är vissa arbetsgivare som inte vill anställa och säger att de ska frilansa istället. Så att man, igen, man kanske inte helt och hållet har valt det själv, men det blir så. Så att det är klart att behoven och hur man ser på det och också hur trygg man är med det man gör kan ju variera ganska mycket utifrån omfång med hur mycket man frilansar. Men även om man gör det av egen fri vilja eller om man gör det för att man måste.
Med tanken på det där vi är idag, vart vi är på väg och vad som händer i världen om allting är lite osäkert på det viset. Hur ser branschen ut för frilansare?
Jag anser ju, eller jag tror ju, när man läser rapporter, och de rör ju inte bara Sverige utan kanske hela EU, hela västvärlden eller kanske till och med hela världen, att marknaden för uppdragsbaserat arbete eller frilansarbete kommer att växa. Och det kommer att bli allt vanligare att folk jobbar i uppdrag eller uppdragsbaserat kontra att de faktiskt anställer. Och det beror kanske delvis på att det är många som väljer att jobba på det här sättet, att det är fler som vill ha den flexibiliteten och friheten att kunna bestämma mer på egen hand. Det beror delvis på att vi rör oss in i en mycket mer global arbetsmarknad där vi på grund av alla de här digitala verktygen och möjligheten att jobba distansbaserat faktiskt kan
Finns
jobba i
idag.
uppdrag mot hela världen på ett annat sätt. Men sen handlar det också om att arbetsmarknaden kanske kommer förändras på så vis att vi inte har lika många storföretag längre. Det kanske blir fler företag som också väljer att bygga team med frilansare istället. Och jag menar, det är ju bara att kolla vissa branscher. Om man kollar till exempel journalistik, alltså journalister har ju under väldigt lång tid sett en väldigt stor del av den yrkeskåren frilansa istället för att få en fast anställning. Det är ju mycket som tyder på att detta även kommer att bli sanning inom flera andra branscher. Så att det nästan blir en förflyttning till att frilansande blir mer norm än undantag. Det kommer ju innebära ganska stora förändringar för människor, men egentligen även för hur hela samhällssystemet är uppbyggt kring det sociala skyddsnätet, kring hur den svenska modellen ser ut som egentligen bygger på att du ska vara tillsvidareanställd under en längre tid på ett och samma företag. Så att det är mycket i samhällsstrukturen som troligtvis kommer behöva uppdateras för att säkerställa att även den som frilansar har en tryggare och stabilare arbetsvardag också.
Du har gjort en viss resa, för du har marknadsfört dig via LinkedIn, du har använt sociala medier och du kanske kom ut, när du kom ut då var det kanske lättare än dagens idag, när vi har så mycket som har blivit automatiserat och vi har AI, vi har algoritmer, och för att synas till rätt person på sociala medier, förutom att göra en reklam, betala för ads på LinkedIn för att synas, speciellt om man börjar idag och man är konsult. Hur ska du säga idag att någon annan som är i konsultvärlden, förutom har en bas på LinkedIn, vad skulle du rekommendera dem om de kommer i den där business idag och vill synas där ute, förutom att den där tiden som de kommer behöva ta, den där effort som de kommer behöva ta, lägga upplägg hela tiden, det tar tid att bygga. Finns det något sätt för dig idag som du skulle börja, om du skulle börja din konsult, att så här skulle jag göra, det kommer vara lite lättare?
Jag tror att när jag började så tänkte jag inte så jättemycket från början på att jag skulle bygga liksom ett starkt personligt varumärke så. Det jag snarare gjorde var att jag funderade på vad jag tyckte om att jobba med och vad jag såg att jag hade kunskap inom, som just där och då 2010 när jag började frilansa var sociala medier och att hjälpa företag med just sin synlighet på sociala medier. För runt 2010 så var det ganska nytt för företag att tänka att de skulle ha en närvaro på Facebook eller Twitter eller vad det nu kunde vara. Och då fanns det möjlighet för mig, trots att jag bara var 23 och egentligen fortfarande gick och pluggade, att höra av mig direkt till företag med ett personligt mejl och säga att hej, jag tycker ni är jätteduktiga, jag har sett att ni gör det här och här, men ni har glömt Twitter som kanal. Det hade jag kunnat hjälpa er med och det här hade resultaten kunnat bli. Ska vi testa? Så att där tror jag också, det är väl min erfarenhet också, att det är klart att det dyker upp annonser på både konsultuppdrag och på anställningar, men att ofta är ett sätt att nå igenom det bruset, att snarare vara väldigt tydlig med att det här är det erbjudandet jag kan. Idag kanske det är kopplat till AI, för att jag, även om AI är här och nu, är det ju fortfarande bara en tredjedel av svenskarna som säger att de har använt sig av ett AI-verktyg. Eller låt säga att man är jätteduktig på TikTok till exempel, för att även om TikTok har funnits länge så är det ju fortfarande en väldigt stor majoritet som inte har någon aning, men kanske känner att de ändå vill nå åt den målgruppen som finns där. Så att om man egentligen pinpointar och funderar kring vilka bolag och organisationer är det egentligen jag skulle vilja jobba mot? Och sen tar man direktkontakt med de här företagen och gör det väldigt tydligt vad man skulle kunna hjälpa dem med. Man kanske inte heller säger att ja, men jag vill ha ett 80-procentigt konsultuppdrag, utan det kanske handlar om att man bara försöker sälja in någon uppstartsträcka eller några timmar i månaden. Men bara för att få en fot in och börja få den erfarenheten tror jag ändå kan vara ett ganska lyckosamt sätt att få till detta. Och som sagt, om du har gjort det dessutom i kombination med att du kanske har varit ute och nätverkat på event eller du har träffat på folk i grupper på LinkedIn eller på Facebook som du har diskuterat med, då kanske det blir ännu lättare att få den där första foten in. Och om du själv hör av dig med ett erbjudande till någon som är väldigt skräddarsytt och väldigt tydligt att du har gjort din liksom läxa och researchat det här bolaget, kontra om du är en av 1 000 andra som söker på en öppen annons, så är chansen ganska mycket större att du faktiskt får gehör och kanske lyckas komma in och få dig ett första frilansuppdrag hos den här kunden.
Kan du prata lite grann på hur använder ni AI? Så det är lite i framtiden som vi är på väg, och hur skulle du kunna tänka dig att dela lite av det?
Alltså jag personligen jobbar ju väldigt mycket med AI eftersom jag ser stora fördelar med det. Att jag har ett personligt bollplank hela tiden som jag kanske inte hade tidigare som frilansare. Så jag har ju de senaste 12 månaderna egentligen pratat med en och samma chatbot inne i i ChatGPT bland annat, där jag har skapat mig en egen AI-kollega som har gett sig själv namnet Nova. Och Nova har ju då blivit expert på egentligen allting om mig, så hon kan min profil, vad jag har gjort tidigare, vad jag vill göra framåt. Men hon har också ganska bra koll på hur jag skriver, hur jag brukar uttrycka mig, vilka kunder jag jobbar med. Så att jag kan ju använda henne egentligen som min kollega på så vis att jag kan bolla med henne olika strategier, olika texter, hur jag ska prioritera saker. Och just det här att använda artificiell intelligens som ett personligt produktivitets- och kreativitetsstöd är ju någonstans där vi befinner oss i utvecklingen just nu, som är väldigt kraftfullt. Som nämnt så är det fortfarande bara en tredjedel av svenskarna som har kommit igång med att ens testa på AI-verktyg, och av dessa kanske det bara är en bråkdel, jag vet inte, kanske 40% som faktiskt använder det också inom sitt arbete. Men det man märker bland de som börjar göra det och som hittar och får in en vana att fråga de här AI-verktygen på ett helt annat sätt om hjälp, får ju också väldigt stora fördelar i att du kan jobba mer produktivt och kanske också lite mer nyanserat, för att du får bolla med någon och du får in andra perspektiv som hela tiden lutar sig lite mot realtidsdata, mot faktiska aktuella nyheter, mot vilka trender som finns. Så att du utbildar ju dig själv hela tiden på något sätt. Och jag tror som frilansare, alltså här och nu så är det ju liksom bara en superkraft och en fördel om du faktiskt kan nyttja AI-verktyg för att göra ditt jobb på ett bättre sätt. Men jag tror ju att om du ger det några år så kommer det nästan vara ett krav på att om inte du besitter AI-kompetens någonstans så kommer det bli väldigt mycket svårare för dig att sticka ut och faktiskt vara attraktiv också på arbetsmarknaden. Och det är ju därför även AI-kommissionen gick ut när de släppte deras färdplan för Sverige nu under hösten. Pratade ju just om det, att en av de absolut största målen och utmaningarna för Sverige just nu, det måste vara att öka AI-kompetensen bland hela den svenska befolkningen. Och det jag tycker då blir väldigt intressant just för frilansare är ju att som egenföretagare eller som frilansare, som egenanställd, så förlitar du ofta på dig själv när det kommer till att säkerställa att den kunskap och de färdigheterna du har är up to date. Så att det blir ju väldigt mycket ett eget ansvar här att förstå att det här är viktigt att lära sig här och nu, och att också lägga tiden på att sätta sig ner och börja förstå det här. Så en anledning till att jag skapade en AI-kollega var ju, utöver att Nova är ett fantastiskt stöd, är ju att det också gav mig ett väldigt tydligt incitament till varför jag dagligen ändå skulle sätta mig och testa vad kan jag egentligen göra med de här AI-verktygen. Och det är ju inte bara ChatGPT jag använder, jag använder mig också av Midjourney för bilder och Runway för filmer, Suno för ljud, och jag träffar olika, eller testar olika som Copilot och Gemini och andra för, ja men, olika problemlösningar också. Och som sagt, det kan kännas mycket och svårt kanske att kliva in och försöka greppa allt det här, men när man förstår att det här ändå är verktyg som kan hjälpa oss att bli bättre på det vi gör, och kanske också frigöra väldigt mycket tid från sånt arbete som är mer manuellt eller lite tråkigare och så vidare, så inser man att man faktiskt kan få en ganska mycket roligare arbetsvardag och dessutom mer tid till mänskliga möten, till att lyfta mänskliga berättelser, till att nätverka, till att lära känna människor. Så att min syn är ju att AI har möjligheten att vara revolutionerande på ett väldigt positivt sätt för arbetsmarknaden. Men här och nu så finns det ju ändå ett krav någonstans på varje individ.
Det är nästan så redan idag, vi i vårt team och i vårt values, vi är ett litet team. Så vi gör allt för att vara ett litet team. Och redan idag, de som arbetar med oss, jag frågar dem, förstår du med AI, vad det gör, vad det kan göras och samtidigt om det är, oavsett om det är content creation, om det är IT, vi har också IT vi arbetar för, Me4U, för att konfigurationskoder och olika, att de måste använda AI för att effektivisera och det blir mindre kostnad för oss som arbetsgivare. Så vi sparar pengar på det viset. Men samtidigt, det blir att ställa, jag behöver 10 stycken, jag behöver 6 stycken, jag behöver 5 stycken, så det hjälper mig som egenföretagare också samtidigt i det business jag har. Och det är då lite rädd-känsla som kommer för de frilansade. Är att okej, då blir det mindre jobb på marknaden. Om man inte adapterar sig med vilka tools man ska använda som är med AI som genererad. Har du någon tips de senaste, Emily, som du använder som du, oh my god, det här är så bra.
Alltså jag tror som sagt var att för många så handlar det nog bara i att komma in i vanan av att faktiskt testa och se själv. Vad är det jag kan använda de här AI-verktygen för att göra det bättre i det jag redan gör idag? Så jag tror inte att det egentligen handlar om att man måste hitta liksom det bästa verktyget eller det mest revolutionerande här och nu, utan att man med ganska små medel faktiskt ändå kan få ut ganska stor nytta av det här. Men att det viktiga ändå någonstans är att ha ett mindset som säger att jag ska experimentera, jag ska testa, jag ska se hur jag får olika resultat genom att prata med de här AI-verktygen på olika sätt. Jag ska se hur jag ska bli ännu bättre på att prompta, alltså att skriva instruktioner till de här AI-verktygen. Och jag tror att om man liksom kontinuerligt kommer in i det och får in lite som en vana att man dagligen på ett eller annat sätt använder sig av det här, så kommer det ge med sig ganska snabbt själv att man går från det här då och då-användandet där man bara frågar om en enstaka grej till att faktiskt få in användandet av den här artificiella intelligensen som ett återkommande inslag i ens arbetsvardag. Och ju mer man använder det på det sättet, ju kraftfullare tror jag att det kan bli. Så att min egentliga rekommendation, det är väl att ja, men lite som jag var inne på, följ frilansare du inspireras av. Om du hittar folk på LinkedIn eller nyhetsbrev eller annat som är väldigt duktiga på det här, se om du kan följa dem och inspireras av vad de gör. Och sen så våga testa själv. Det är ungefär som, jag tycker att det är ganska kul att leka med tanken bara, hur långt kan det här egentligen gå? Så förra veckan så körde jag ju ett experiment där jag gjorde premiär som stand-up komiker. Och det gjorde jag ju helt och hållet genom att jag byggde en AI stand-up coach via ChatGPT som under 6 veckors tid skulle coacha mig i hur jag skulle få folk att skratta när jag stod på en scen. Och sen efter 6 veckor så hade jag bokat in mig på 10 minuter på en AI-konferens på Bergs, där jag då bara sa att jag skulle gå upp och ja, men helt från ingenstans bara stå där på scen i 10 minuter och köra den här skripten som jag och min AI-chattkompanjon Frank, då, som han döpte sig själv till, hade skrivit. Bara för att se om det faktiskt är möjligt att lära sig vad som helst med hjälp av AI och om man kan göra de här förflyttningarna. Och det var ändå en helt okej upplevelse. Det var människor som skrattade, så det var ju superroligt. Det kanske inte var som så att jag direkt blev bokad till att bli stand-up-komiker på riktigt. Men ibland tror jag också att man lär sig väldigt mycket bara av att testa. Och dessutom att andra också ser att jaha, men hon experimenterar med att bli stand-up-komiker. Finns det några andra? Så det stärker ju mitt varumärke även som kommunikatör. Även om jag inte kommer köra så mycket stand-up på mina andra uppdrag så tror jag alltid att det finns liksom en fördel med att testa saker som kan synas lite galna på något sätt.
Vilken ämne, när du föreläser rätt ofta och du pratar mycket med framför grupp av människor, vilket ämne får du gnistan som du älskar det här?
Alltså jag tror fortfarande att allting som på något sätt skapar större möjligheter för den enskilda individen. Alltså som frilansare så är jag väldigt mycket att jag tror på det bästa möjliga för den enskilda personen. Det var ju därför jag var med och startade Svenska Nomader. Det är därför jag pratar ofta om frilansande. Men även när jag pratar om AI och AIs påverkan på liksom framtidens utbildning och framtidens arbetsmarknad så handlar det ändå någonstans om att vi ska hitta olika verktyg och olika tekniker som kan gå in och stärka människan. Så att prata framtidens arbetsliv har ju hela tiden varit den röda tråden i nästan allt jag har pratat om. Sen så har ju AI blivit en mer liksom framträdande del av det sen det att den tekniken kom in och började förändra allting för 2,5 år sedan. Men grundsyftet i hur man med teknik kan egentligen skapa ännu bättre levnadsförutsättningar för den enskilda individen så att hen ska må så bra som möjligt i sitt liv är ju egentligen fortfarande grundläggande. Och där ser jag som sagt var AI som en superspännande teknik, men i slutändan tycker jag att det mest spännande med det är hur kan det här skapa bättre förutsättningar för var och en av oss att få kanske mer balans i arbetslivet?
Jag tror att det är vad vi önskar allihopa på det viset, att det kommer hjälpa oss. Jag har hört olika typer av feedback. Visa typ, okej, jag vill att AI ska, det finns den där uttryck som man skojar med, speciellt jag såg den i en reklam någonstans eller någon kommentar. Jag skulle vilja att AI hjälper mig att tvätta mina kläder, hänga mina kläder och vika ihop dem och lägga dem så att redo att använda istället för att jag ska ha tid för att göra den där. AI kommer och det är mest för organisation och som arbete som det har effektiviserat vårt liv, mindre kostnad och för att dessa individer har mer tid att göra annat som de pratar om. Och det är alltid det fel bit som vi som konsulter vill höra, inte det biten som vi vill ha hjälp med, men kanske för kund och den biten som har vi har inte utvecklats på det viset, men kanske marknadsföring har utvecklats lite bättre.
Nej, men alltså det är ju det. Det är ju fortfarande som sagt var, det är inte en ny teknik i sig, men generativ AI som någonting som liksom människor pratar om har ju bara funnits i 2,5 år. Så att det är ju väldigt mycket
Ja, faktiskt,
en
inte så långt.
rörelse. Nej, en rörelse som utvecklas helt och hållet utifrån hur vi använder den. Och där är det klart, jag har också sett en kritik emot att ja, men AI håller på och skriver musik och ritar konst istället för att hjälpa mig att städa. Samtidigt så tror jag att allting handlar om hur man använder det. Men man kan väl köra argumentet att Google helt plötsligt gjorde det möjligt för vem som helst att kunna vad som helst. Men bara för att du har ett verktyg så betyder det ju inte att det kommer användas om du inte också skapar en user case från det. Så att där tror jag igen att det är jätteviktigt som individ att faktiskt hitta, att testa, att lära sig hur kan jag nyttja de här verktygen för att faktiskt skapa riktigt värde för mig. Både i mitt jobb men också som, ja, men som du säger, frigör tid så att jag kanske mår bättre i stort. Sen ska vi absolut inte sticka under stolen med att den här tekniken kan ju utvecklas på sätt som kan bli ganska negativa också på så vis, särskilt när det är vinstdrivande företag som driver utvecklingen. Det går otroligt fort. Det kan hända att människor till en början nu kommer absolut att förlora jobb och annat. Och dessutom så vet vi ju inte hur intelligent de här systemen blir. Man pratar ju bland annat då om AGI som är, ja, men att det ska vara en intelligens som är liksom som en general knowledge och allt som nästan är självstyrande. Och då börjar ju man direkt prata om Terminator-filmerna, kommer AI-robotar ta över världen och hela den biten. Och det var ju någonting som även Nobelpristagaren i fysik gick ut och sa i sitt tacktal nu i december i Blå hallen att ja, AI kan vara en fantastisk möjlighet för att öka produktiviteten och effektiviteten hos alla människor på jorden om den tekniken är tillgänglig för alla. Men det finns också en risk i att vi just nu håller på och skapar digital beings som vi kanske inte kommer kunna kontrollera och att de snarare kommer ta över. Så att jag tror att det är allt det här att vi vet inte exakt vad som kommer hända, men det absolut bästa vi kan göra är att ha öppna dialoger kring det, att säkerställa att fler perspektiv kommer in i det, att säkerställa att utvecklingen av generativ AI som verktyg blir mer hållbar, har mer perspektiv i sig och också att det inte bara är vita medelålders män som ansvarar för hela den debatten. Det är så viktigt att alla och särskilt kanske då kvinnor och folk från andra länder och så vidare, alltså kommer in och också hörs och ger deras perspektiv så att det blir mer nyanserat och så att det inte bara sker en utveckling nu som vi inte är beredda på och vi inte förhindrar för att vi inte var medvetna om att det skulle hända. Så att det här är ju så pass, ja men, det kommer vara så pass revolutionerande och transformativt av hela samhället att det är jätteviktigt att alla har någon slags grundnivå och kunskap av vad det här har potential att göra. Så att vi alla kan vara med någonstans och forma det mer hållbart tillsammans.
Jag pratade med en kollega om vad jag inser med AI och vart den underlättar dessa arbeten, det påverkar. Och pratade om att det är dessa jobb som har skapat på vägen som kvinnor har kunnat ta och utveckla samhället, hjälpa samhället att bygga upp. Så white collars, like we call them, yeah. Det är dessa arbeten som vi automatiserar. Det kan inte vara bra i längden. Tyvärr är vi på den väg att det som användes, den intelligens och repetitiv som blir ersatt först. Hur ser det ut med tanken att du tänker att det ska vara för kvinnor också? Det ska vara för det hjälper allihopa i samhället. Hur ser det ut där? Vad tycker du kommer hända? Speciellt du som arbetar med andra organisationer, så att utveckla AI på ett visst sätt.
Alltså, jag tror ju att om man använder det här på rätt sätt, som sagt var, så att det gör så att människor kan jobba lite mer effektivt, att en del tråkigt arbete försvinner, att vi värderar på ett annat sätt då tid för att människor inom ett team ska sitta ner och samtala och hitta andra typer av lösningar, så tror jag att det kan vara positivt. Och om man pratar just om kvinnoperspektivet här med hur svensk arbetsmarknad ser ut idag, med hur många det är som är stressade, som mår psykiskt dåligt, som blir
Också.
utbrända, så tänker jag att i en helt ultimat värld, om vi också har ledare ute i organisationer som ser att höjd produktivitet innebär ju att man kommer kunna få mer jobb gjort på kortare tid. Min förhoppning då är ju att vi kommer kunna få kortare arbetsdagar och kortare arbetsveckor som norm. Eftersom arbetet ändå kommer produceras, slutresultatet kommer ändå att kunna uppnås på kortare tid, så är det inte som så att den här revolutionen på något sätt, där vi ändå kommer att kunna automatisera mycket av det jobbet som tidigare har krävt, att vi måste sitta på ett kontor 5 dagar i veckan, leder till att vi på allvar kanske kan införa en 4 dagars arbetsvecka istället, eller att vi har 6 timmars arbetsdagar som standard eller liknande, så att tekniken igen leder till att människor faktiskt får det bättre, att man får mer fritid, att man får mer tid och kraft över till att vara med familj eller vänner eller hålla på med intressen. Det är ju någonting jag hoppas, men det kräver ju också en särskild typ av politik och det kräver en särskild typ av ledarskap ute på organisationerna som ser att det här faktiskt är någonting.
Vi tror, åtminstone jag tror, och det är mifu.se, vi arbetar och sätter system, kodar och fixar för att kunna hantera därför dessa personer som kommer behöva digitalisera sitt arbete, jobba som konsult. Det är väldigt ofta att man börjar på vilka kund man är efter, vad de är och vad är deras värde, deras kriterier. Men också samtidigt, har dessa kund pengar för att kunna anlita dig för dina timmar? Det har hänt på våra vägen att vi har lärt oss också att okej, okay, vi har skapat något som hjälper människor att arbeta. Men dessa människor kan inte betala oss. De har inte pengar, så man måste tänka när det kommer till en konsult också, tänker jag. Och väldigt ofta, om jag förstår problem, det blir också att okej, okay, jag måste inte bara hitta kund, men rätt kund. Var hänger de? Är det LinkedIn som du har gjort? Och vad krävs det? Så man måste lära sig rätt mycket.
Jag tror att alla egentligen bolag har väl potential att nästan ta in en frilansare om man är väldigt duktig på att pinpointa vad man faktiskt kan hjälpa dem med som också kan resultera i ett affärsresultat för dem. Så att man kan ju faktiskt hitta en kund som inte har någon jättehög budget eller jättehög omsättning, men som ändå ser att just den expertisen du kommer med skulle kunna hjälpa dem att ta sig någonstans och därför ändå är villiga att lägga pengarna på det för att ändå ta sig framåt. Sen så tror jag också att du vet ju inte på förhand vad folk har för en budget. Jag menar, även om du hör av dig till ett jättestort företag som i teorin borde ha jättemycket pengar, är det ju inte säkert att just den personen på just den avdelningen du kommer i kontakt med har den budgeten allokerad och kan ta in dig för de pengarna. Så att jag tycker inte att man ska ha förutfattade meningar så, utan man kan nog ändå, om man ändå ser ett tydligt värde man själv kan addera till en kund, ändå testa att höra av sig. För det kräver ju inte mer av en själv än att man ändå gör en outreach på det sättet. Men sen vill jag också säga att om det är som så att man inte har ett tidigare nätverk och man inte känner människor så att man inte har dem att höra av sig till. Då tycker jag personligen att det både finns, det finns LinkedIn-grupper, men ännu mer finns det Facebook-grupper som är stängda där man har väldigt många tips och annat kring frilansare, kring uppdrag, kring annat, där man har möjlighet att synas och också hitta uppdrag inom sådana som man själv letar efter. Plus att jag tror att man kan tjäna väldigt mycket på att gå på fysiska nätverksträffar. För att även om jag, ja men som jag pratade om, det är klart att jag är en förespråkare för distansarbete, men jag ser ju också att det finns ett väldigt stort värde i att träffa människor fysiskt och face to face och prata med någon och skapa den typen av relation. Så jag tror att om man är ny, tidig i en bransch så kan det vara jättevärdefullt att gå på sådana här nätverksevent. Och om du lyssnar på ett seminarium eller går på en konferens, ja men, hör av dig till talare som har stått på scen som du har tyckt varit inspirerande och ge dem en komplimang, fråga om ni ska bli kontakter på LinkedIn eller om du mejlar dem, fråga om du kanske får bjuda dem på en kaffe någon dag för att lära dig mer av dem eller något liknande. För bara att lära känna människor och att höra av sig till människor kan man växa otroligt mycket av. Så jag tror inte att man ska, ja, tänka att det inte skulle ha ett värde. För att i slutändan så är det ju inte ett företag som köper av ett företag. Det är alltid en människa som köper av en annan människa. Och då blir de här mänskliga relationerna så himla avgörande i allt det här.
Men den bit att networking är så viktig, och det är väldigt ofta där många halkar, där det blir personligt, presentera sig personligt, gå till någonstans och göra sig vulnerable, som vi kallas det, va? Har du någon tips på dem som gör saker bra online? Vi blir väldigt bekväm bakom vår skärm, men det är också den där biten som påverkar processen, som är sales. Man gör marknadsföring, som är inte sales, men många tror att det är det. Men marknadsföring och sen den där salespoint händer alltid personligt, som du ser, det är mellan människa och människa. Den biten måste hända. Har du någon tips för dem som har inte den där i sig?
Nej då, och det är klart att alla inte heller kommer känna sig bekväma med att gå på ett nätverksevent och kanske lära känna folk så. Det är inget fel egentligen med att välja att försöka connecta med människor direkt online heller om man känner sig mer
Eller kanske
bekväm
ta
med
en
det.
vän och gå dit.
Ja, man kan ta med sig en vän. Jag tror också att det kan vara en god idé att kanske öva lite på. Jag vet att man ofta brukar säga att det är bra att öva in sin elevator pitch, alltså, eller sin hiss pitch, det vill säga om man föreställer sig att du och jag skulle gå in i en hiss tillsammans. Så har jag ungefär 30 sekunder på mig från det att vi åker från en våning till en annan att berätta för dig vem jag är, vad jag gör och att göra det på ett sätt så att du faktiskt också kommer ihåg mig. Så hur kan man liksom förfina att på 30 sekunder berätta om sig själv på ett sätt som både är tydligt och klart men som också har någon typ av USP eller någonting särskilt i sig som gör att du kommer komma ihåg att ja, men just den här Emily som säger att hon är kommunikatör och frilansande, det finns tusentals sådana. Vad är det med Emily som kommer få mig att tänka att just henne kommer jag ihåg? Och det är ju egentligen någonting man kan öva på. Oavsett om man använder det liksom i dialoger med andra eller inte så tror jag att det kan vara en god idé att bara skriva ihop det manuset på 30 sekunder till dig själv. Sätt dig med en webcam på datorn hemma. Spela in dig själv när du säger det här och lyssna på dig själv hur det låter. Testa att pitcha dig själv för en kompis eller en familjemedlem bara för att bli vanare vid att faktiskt berätta på ett tydligt sätt vad du gör. Det tror jag att man kan tjäna mycket på för att man kan ju också hamna i en situation där du inte ens planerar att nätverka med någon men du ändå är på stan och springer in i någon som snabbt presenterar dig till någon annan eller du är på lunch med någon och du dyker upp någon annan. Så att det är aldrig en dum idé att ha en tydlighet kring att du på ett enkelt sätt ska kunna berätta vad du är och vem du är så att folk kommer ihåg dig.
Jag hoppas de lyssnar. Jag hoppas det
Ja.
hjälper dem. Det vore jättekul om vi kan hjälpa, tycker jag, att de kommer ut därifrån. Inte bara hoppas att systemet kommer hjälpa till, men någonting. Du sa mycket bra saker att man måste göra själv. Man måste lära sig och ha en vilja att lära sig om AI. Vad är det som händer? Och uppdatera sig och bli bättre. Och inte bara bli bättre, mer effektiv för sig själv, men samtidigt leverera bättre jobb kanske och snabbare jobb till sin leverantör. De blir glada och säger, det här är ett konsult jag vill arbeta med som är annorlunda och som gör arbetet Jag har så många frågor, Emily, och vi har inte ens gått i vi har touchat lite saker när det kommer till marknadsföring idag och för att hur man tar sig till sin ute till sin audience. Och sociala medier kan vara en av dem och gå till network kan vara en av dem och bygga sin online presence med branding, berätta och tycker du sociala medier har blivit en repertoar, en referrals-plats mer än att det är sociala medier? Förut hade vi hemsida där man förklarar om sig och berättar och därom är till och med där man måste adaptera till SEO. Man måste adaptera för att man har referens. Men också efteråt kom sociala medier. Så vad som har hänt och vi ser i resultat i search, det är inte bara Google search, det är Instagram search, det är Facebook search. Den plattform människor är van med använder de för att söka också. Vad ser du? Vi tänker att okej, det är så många olika plattformar och människor överallt och vi bygger en konsulthub för att kunna ha den tillsammans så att rekryterare kan hitta den information de behöver. Tycker du att för att öka trovärdighet är någonting som de behöver arbeta på? Det är viktigt med att ha tillit med dem, va? De måste bygga den där branding som du säger, det tar tid att bygga. För att komma till den där, jag litar på den personen. Om jag hör om Emily idag och jag går på sociala medier och jag söker Emily och jag hittar Emily, då hur man bygger tillit där så att ej, det här är pålitligt. Hennes information verkar trovärdig och hon vet vad hon pratar om. Det är inte någonting man ser på en video, va? Man ser om olika saker och tecken. Vad tycker du om det i framtiden? Hur en konsult kan bygga sin trovärdighet?
Jag tror att lite som du är inne på, att beteendena hos olika människor kommer ju se olika ut. Jag vet att jag brukar, och det har jag gjort under flera års tid när jag har utbildat i just marknadsföring och sociala medier, sagt det till individer att ja, men det första du kan göra är ändå att gå in på just Google och skriva in ditt namn och se vad dyker upp då. För att oavsett vem och vad så tänker man ju ändå att även om en människa träffar mig fysiskt så kommer de säkert vilja researcha mig mer i efterhand. Och då kommer de ju gå in och söka någonstans om mig. Och Google är ju fortfarande en ganska bra benchmark för att se, okej, vilka resultat är det som dyker upp de 10 första på första sidan? Har du en hemsida så är det ganska positivt, för då kan ju du säkerställa att den kommer högt upp och där har ju du också full kontroll över vilken info som står, hur den ser ut. Facebook förändras hela tiden, så är det ju. Samma sak med LinkedIn och Instagram och alla de här
Det gör det, ja.
kanalerna. Alltså, du äger ju inte dem, du hyr ju in dig på dem, så att det är ju inte du
Precis.
som bestämmer spelreglerna. Men sen tror jag också att det är spännande att tänka på så här då att, ja men okej, om någon träffar mig fysiskt och sen så googlar de mig, stämmer bilden som jag har försökt förmedla i ett möte
Ja.
överens med den bilden man får när man söker mig på Google? Det här är ju ännu svårare om man har ett namn som är väldigt vanligt, för då är det ju kanske ganska svårt att liksom navigera fram till just dig. Då får du ju vara väldigt tydlig kanske på att försöka positionera dig alltid tillsammans med din titel till exempel, eller din expertis, så att folk lätt kan söka på ja, men den tillsammans med ditt namn för att ändå hitta rätt. Men sen samma sak alltså på ja, men Facebook, alltså nu syns inte jag, jag syns bara professionellt i Facebookgrupp. Jag syns inte på Facebook utan på något annat sätt. Och mitt Instagramkonto till exempel är stängt eller det är privat. Så det är min hemsida och min LinkedIn och sen om jag syns någon annanstans.
Vissa, typ som du har din Instagram, den är inte öppet, den är inte publik, men du har Facebook kanske som är och sen du har LinkedIn. Där är dina kunder och du arbetar. De som har inte då, okej, det kan vara att jag har en privat och jag vill inte ha min privat saker där, det är inte det jag vill kunna promota min, då skapar man en företagspage, ja, för att kunna connecta och kunna arbeta där. Och bygga sin varumärke då, då är det företaget som bygger sitt varumärke. Är det, hur ska de tackla den?
Jag tänker att det liksom har ju lite att göra med att man ser till sig själv. Vart är man, hur och var är man själv bekväm med att kommunicera? Och också hur och var tror jag att mina kunder kommer finnas? Alla mina kunder är B2B-kunder och jag ser inget värde i att de skulle följa mig på Instagram. Däremot så har jag många som jag känner som är frilansare som jobbar mer B2C, som
Exakt,
jobbar
de
med enskilda
följer upp det,
individer.
va? Eller? hur?
Ja, nej men, och de har ju valt Instagram som kanal. Men jag tror också att det är viktigt att det inte ska bli övermäktigt. Och att man ska välja en kanal och börja där. Och se att det här är den kanalen där jag vill synas och där jag
Du
vill
kommer
vara.
fokusera också, va? Precis.
Ja, så att man inte gör också ett halvdant jobb och finns på flera olika ställen.
Där är viktigt att veta vad dina kunder är.
Och vart man liksom är bekväm, även om dina kunder skulle råka vara på Instagram men du hatar att synas på bild eller lägga upp bilder, ja men då kanske det inte är rätt för dig ändå. Då kanske du får hitta någonting som är någonstans mitt emellan. Vad är dina kunder kontra vad är ditt intresse? Så att det inte heller blir, jag menar för mig är det en sak, jag är kommunikatör, jag tycker om att kommunicera, men det är ju inte alla frilansare som är kommunikatörer eller marknadsförare. Och då vet ju jag att det är
Vi behöver
jättemånga som,
anlita människor som dig, du vet.
ja men typ, nej men då vet ju jag att det är jättejobbigt för dessa personer att tänka att ja, men det här blir bara ett jobbigt måste. Ja men då får man ju välja det som är den mest lägst hängande frukten, som känns enklast, som känns mest överkomligt att hålla på med. Där tänker jag ju ändå att LinkedIn kan tänkas vara en sån kanal för många. Men sen tycker jag också att det är spännande just det där med googling och så. Vi pratar om hur AI kommer att ta över och förändra saker. Att framåt så tror jag att det kommer bli lika vanligt att du frågar ditt AI-verktyg om en person och ber den googla åt dig, som att du går in och gör det själv. Så då blir det ju också helt plötsligt spännande att fundera kring. Om jag går in på ChatGPT och frågar vem är Emily Fogelstedt? Vad säger ChatGPT då?
Vad ser du största, om man säger, en av de misstag du ser just nu som konsulter gör på sociala medier i deras budskap, till exempel? Är ni feedback att du skulle rekommendera? Ah, jag ser den där, det kan inte vara, det är många som använder AI-bild genererad och allting. Tycker du att det sänker nivån också? Blir du påverkad av det? När jag ser någon försöka använda AI, det blir typ en, okej, det här är en AI-robot. Den får inte min attention, rent
Nej,
enkelt.
nej. Och där måste man ju vara smart. Alltså nu kommer ju vi bli ganska mättade tror jag. Alltså nu är det bara en vecka sedan ChatGPT, eller 2 veckor sedan ChatGPT släppte den möjligheten att skapa väldigt roliga och bra bilder via dem. Och plötsligt så har vi sett actiondockor av alla. Vi har sett att alla blivit Studio Ghibli-bilder. Vi börjar också se mer och mer att det är LinkedIn-inlägg som känns helt och hållet AI-genererade, för det finns ingen personlig själ i dem. De känns nästan som en robot har skrivit dem. Här tror jag att det alltid kommer att funka bättre om man är mer autentisk och liksom lyser igenom med
Hur
sin
ska man
egna.
göra det, Emily? Vi också har samma problem, ja. Så vi gör också marknadsföring för vår plattform, för konsulter. Och vi får extra mycket AI-saker som syns till oss. Och de tar mycket plats också på scenen. Och det är det vi betalar emot då. Det är inte bara att tävla med andra människor, men vi tävlar mot andra robotar som tar plats och tid av dessa personer som vi vill ha att deras attention. Så hur kan man vara smart på det viset? Har du någon tips?
Ja, det kommer man ju inte veta. Alltså, man pratar ju om att framåt så kommer 90% av allt innehåll på nätet att vara AI-genererat, så att det kommer ju inte liksom gå att undvika helt och hållet. Men samtidigt så tror jag att om man liksom hittar sin autentiska tone of voice och sitt sätt att alltså, kommunicera med. Nu gillar inte alla selfies, men helt ärligt så går selfies alltid bra på LinkedIn, för att igen, folk vill connecta med andra människor och då ser man
Det
väldigt
var
tydligt vem det
precis, det
är.
är äkta, precis.
Ja, och det är liksom in the moment, det är lite mer autentiskt. Och jag tror liksom att om man hittar sättet att kommunicera kring sig själv som är mer autentiskt och inte bara känns som en marknadsstrategi, så tror jag ändå att det lyser igenom. Men det är klart att det kan ju vara svårt att hitta dit, och man kan ju använda, jag säger inte jag använder AI-verktyg hela tiden, men jag brukar ju använda AI-verktyg för att liksom bolla och kanske redigera i sånt jag gör, snarare än
Jag
att
tycker
jag
det
ber det
hjälper
ta fram
jättemycket.
allting. Men jag menar, här får man ju testa sig fram. Det är ju ingenting som är negativt med att testa, för då vet man ju inte vad som funkar och vad som inte funkar. Och jag tycker inte att man behöver vara så orolig kring det. Nu är det ju många också som pratar om att ja, men jag lägger upp den här AI-genererade actiondockan på mig själv, men jag kommer i samband med det också att problematisera det faktum att jag likt 1 miljon andra svenskar har lagt upp en actiondocka på mig själv. Det är inte unikt, men det är ändå ganska roligt. Och Ibland kan det ju vara mer lättsamt, ibland är det mer en debatt om någonting som förekommer. Och det här är ju någonting som är så pass nytt, så att jag tror att vi kommer liksom naturligt navigera mer inom det här.
Året 2025, vad händer för Emily? Vad arbetar Emily på nu idag och är på väg?
Men jag fortsätter ju jobba med olika frågor som rör framtidens arbetsliv, framtidens utbildning och hur jag ser att man ofta med hjälp av ny teknik faktiskt kan alltså förbättra för individer. Så att just nu har ju jag en situation där jag har två stycken fasta konsultuppdrag som jag känner mycket för med hjärtat. Där det ena handlar just om att skapa en bättre frilansmarknad och möjlighet för många människor. Och det andra handlar om hur man med hjälp av ny teknik i skolan faktiskt kan skapa bättre lärandeförutsättningar för barn och unga redan i mellan- och högstadiet. På sidan av detta så fortsätter jag ju hitta andra passionsprojekt som jag tycker är spännande, som det här med stand-upen där jag utmanar mig själv, där jag testar olika saker. Och jag ser väl mig själv fortsätta med detta, men jag är ju själv nu i ett läge efter 15 år där jag ofta kan välja mina uppdrag mycket med hjärtat, så att det också är sådana uppdrag jag tar mig an som handlar om saker jag ändå värderar högt och ser som viktiga.
Du har rest över säkert 50 olika länder, om man börjar räkna någonstans. Vilket land skulle du säga har varit perfekt för att jobba på distans? Vad skulle du säga för de som drömmer att resa och kunna arbeta långdistans och ha sin onlinejobb?
Jag tror ju att när det kommer till att resa och vara nomad på det sättet, särskilt om man har många kunder i Sverige, så finns det ju alltid fördelar i att kanske hålla sig inom en någorlunda tidszon. Jag personligen tycker att London är en helt fantastisk stad, så jag skulle alltid rekommendera London, men även Barcelona och Lissabon som verkligen har skapat hubbar för att folk ska kunna komma dit och jobba. Sen ska man också problematisera, även med digitalt nomadskapet så handlar det om, okej, om det kommer jättemycket distansarbetare till en plats, vad innebär det för lokalbefolkningen, vad innebär det för hyror, vad innebär det för marknadspriser? Så att det finns jättemånga sådana frågor som vi inte behöver prata om här och nu, men personligen så älskar jag Spanien, Portugal och England. Men den platsen som jag personligen har växt mest av att vara i under en längre period är ju ändå Japan.
Och vilket arbete skulle du säga är på the rise när det kommer till distansarbete? Jag såg att det är rätt många virtual assistant. Vad ser du för vad marknaden är på väg?
Alltså jag tänker att både marknadsförare, kommunikatörer kommer ju alltid att behövas. Projektledare är det ju också många som jobbar med. Och kanske särskilt nu när marknaden tar fart igen så kommer det behövas smarta projektledare som skapar bra förutsättningar för projekt som faktiskt funkar här och nu i tiden. Att jobba inom IT och tech är ju alltid ganska framtidssäkert. Men sen är det klart att vi får inte blunda för att just det här med AI och hur bolagen förhåller sig till det kommer ändå spela in. Så att någonting som är väldigt framtidssäkert just nu, det är väl ändå att vara ganska duktig på att kunna AI och kanske också att sätta sig i rollen att lära ut det och hjälpa andra organisationer att förstå det.
Låter jättebra. Jag tycker att vi kommer behöva ha ett nytt samtal med dig väldigt snart. Var kan man hitta dig, Emily?
Jag tror att det lättaste nog ändå är, eftersom jag är lite av en nörd på LinkedIn, att bara söka efter mig på LinkedIn.
Vi kommer länkar och har Emilys uppgifter i våra länkar i posting så att man kan lätt hitta det också. Ha det så bra. Tack så mycket för idag, Emily.
Tack så jättemycket.